Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
På söndag är det som bekant val i Sverige och längst upp på dagordningen står mycket lag och ordning, migration och miljö. Och i Borlänge finns det en pojk som heter Mursal Isa som står som etta för Miljöpartiet på regionnivå. Så vad passar bättre än att så här på valveckan att jag får prata med honom? Välkommen till Vi måste prata, Mursal.
Tack så jättemycket.
För de som inte har koll på dig, berätta, vem är du?
Ja, kort och koncist. Jag är Borlängebor som har varit politiskt engagerad i Miljöpartiet sedan 2011 på slutet. Och har jobbat inom folkbildningen som studieorganisatör på ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Bor i Borlänge men också är klimatflykting och krigsflykting. Så både och. Så det, och sen har jag varit regionpolitiker sedan 2014.
Ja, hur hamnade du i Borlänge och var är du född och hur kom det sig att du varit klimat- och krigsflykting?
Ja, jag är uppvuxen, född i Somalia och jag levde på landsbygden, vallade med djur och, på steppen helt enkelt. Och när de här områdena blev obebodliga på grund av klimatförändringen så flyttade jag och familjen därifrån till en storstad. Och därmed så hamnade vi mitt i kriget som gjorde att vi var tvungna att fly därifrån. Så min resa var på det sättet. Och jag hamnade en höstmånad i Sverige och så småningom blev jag placerad i Kiruna av Migrationsverket i december månad. Så det var jättekallt. Så jag var
vilken omställning. Somaliska landsbygden till Kiruna, det måste ha varit... Ja, alltså hur tänker man då? Vad är det här? Var har jag hamnat?
Ja, det var ju flera år emellan, men det är ju precis den kontrasten. För jag försökte ju förklara för mina bekanter och anhöriga om att jag bor i ett ställe där is ligger på gatorna. Ordet snön är ju inte så där bekant och förklarligt, men... is som annars kostar pengar för att kunna kyla ner saker och ting. Och det de tyckte var ju så här att är de så pass rika så de bara producerar is och slänger på gatorna. Så nej, men sen blev det i Borlänge våren då, februari 2004. Flyttade jag till Borlänge som genom den här lagen som heter EBO, så jag kunde ta bara en adress och bosätta mig i Borlänge genom att bo hos bekanter, folk som jag fick känna på distans bara.
Och sen var du politiskt aktiv. Hur var den resan då? Var det någonting du började innan du hamnade i Borlänge och intresserade dig för? Eller var det någonting som dök upp efter 2004?
Det var någonting som dök upp efter 2004. Och faktiskt redan 2006, fast jag var fortfarande asylsökande, Så var jag väldigt intresserad av politiken och valet och sånt. Jag kunde inte själv påverka i och med att jag hade inte rösträtt eller uppehållstillstånd överhuvudtaget. Men jag fick ju träffa ett antal personer som var kandidater i olika partier och det var faktiskt väldigt intresserat att veta vad som skulle hända efter valet. Så från därifrån så började mitt politiska engagemang fordras, alltså ta form. Men det tog ju mycket längre tid innan jag kom in i politiken så småningom.
Var det självklart att det skulle bli Miljöpartiet när du engagerade dig?
Nej, det var absolut inte självklart, för att det är så här att jag bodde i det här västra området som det heter i Borlänge. Och oftast det man får höra är att bästa partiet för oss, alltså bästa partiet för oss, är Socialdemokraterna. Och det var nästan otänkbart att någon annan skulle vara med ett annat parti än Socialdemokraterna. Så egentligen var ju grupptrycket som bestämde att jag skulle gå med på Socialdemokraterna, vilket jag gjorde redan 2007 eller 2008, minns jag inte. Och sen var jag med valet 2010. Men ganska snart så kände jag att jag måste nog hitta mitt eget parti, och det därför blev det Miljöpartiet till slut.
Och när vi pratar västra området, då är vi alltså runt Tjärna Ängar, Jax, där, antar jag.
Ja, och Bullermyren, västra området.
Bullermyren, ja.
Ja, Tjärna Ängar, Jakobsgården och Bullermyren i Borlänge.
Ja. Vi kommer ju hamna där till slut och prata om det också. Men jag är lite intresserad av det här med politiken, dina fokusområden. Jag läste igenom ert valmanifest till regionen. Där du säger dina tre punkter. Det var mycket som stod där, men dina tre punkter: mänskliga rättigheter, miljö och klimat, migration och flyktingar. Vad skulle man göra för att få de här tre fokusområdena att fungera bättre om du fick liksom dra upp linjerna och bestämma allt? Säg att du får 51% i regionen nu. Och så blir det Mursals 4 år. Hur skulle
Ja,
det se ut då?
om vi börjar med klimatomställningen så skulle jag faktiskt bjuda in till ett möte till alla aktörer, för att en grupp, varken politiken, den offentliga delen eller näringslivet kan inte göra allting själva, utan vi måste ju samarbeta. Och då skulle jag kunna kalla in första mötet och tala om att vi ska ta ett ömsesidigt ansvar för att klimatomställningen ska vara på riktigt. Och jag är absolut övertygad om att både civilsamhället, näringslivet är faktiskt de som är bäst lämpade för att kunna jobba med de här frågorna. Och då skulle jag kunna ge dem ett erkännande och även verktyg, det de behöver för att de ska kunna ta ledande rollen om att klimatomställningen blir på riktigt i regionen.
Men kan man göra så mycket på regionnivå, tänker jag, för klimatomställning? Det känns ju som att det är mer övergripande statligt och inte så fragmenterat som regionerna ändå är. Förstår du vad jag tänker?
Ja, men sedan några år sedan så har regionen det som man kallar det regionala utvecklingsansvaret. Och det betyder att vi som kommer att samarbeta med alla, alltså näringslivet och regionala utvecklingsfrågor. Och det är där som jag vill lyfta den delen också. För företagen, innovationen och akademin, det är där som verkliga arbetet sker. Och politiken ska skapa de bästa förutsättningarna för att alla de här aktörerna ska kunna jobba med de här frågorna. Så att attitydförändring och det verktyg som behövs för att klimatomställningen ska vara på riktigt.
När jag har ju haft olika delar av näringslivet som gäster i podden och pratat om energipolitik, en del kärnkraft också, och mycket av den sammanlagda bilden av de gäster jag har haft, och även de när vi har pratat off air, så att säga, så pratar de om att ibland kanske staten Det bästa staten kan göra för att hjälpa oss med omställningen är att låta omställningen ske, vad ska jag säga, organiskt. Du är ju nosa på det där med att det kanske är näringslivet som är, kommer vara utföraren. Förstår du vad jag menar? Att hur låter man, hur lär man staten att inte stå i vägen för omställningen?
Alltså jag tror att det gapet mellan staten och det regionala och lokala ansvaret, inklusive de här som är doers, de som gör verkliga arbetet, är stort. Och det är den gapen vi måste minska och prata samma språk. Och här tror jag att det är viktigt att staten måste hjälpa till och vara behjälplig i regionala ansvaret och regionala arbetet, att det ansvaret ska sippra ner och att man lyfter de här aktörerna. För att till syvende och sist staten kan ge ekonomiska stöd, men också riksdagen och regeringen kan också författa regelverk som kan vara behjälpliga, men vi måste erkänna av att jobbet sker lokalt, och det är de här små förändringsarbete som gör skillnad.
Mm. Vi ska strax släppa miljö- och klimatpunkten, men jag tänker, hur stor del i det här har en fungerande kollektivtrafik för omställningen och att minska utsläppen i en sån glesbefolkad region som Dalarna ändå är?
Alltså det är en stor del, och det vi kommer att driva under de kommande 4 åren och även i en förhandlingsposition är att vi vill inrätta en klimatfond, och det klimatfonden så vill vi föra in cirka 0,5 alltså procent av regionens budget, vilket skulle motsvara då cirka 50 miljoner. Och de här kan man tycka är mycket pengar, men det är det inte om man jämfört med regionens över 10-11 miljarder kronor. Så de här 50 miljonerna skulle kunna faktiskt vara en medel som man kan använda för att investera miljö- och klimatomställningen i regionen, och därmed kan det också komma in till dels när det gäller kollektivtrafiken på något sätt. Så vi måste ju öka kollektivtrafikåkandet, vi måste underlätta dalfolket att kunna ta sig och från dit man vill genom kollektivtrafiken, men också vi ska ju se över våra fordonsflotta när det gäller bussar och sånt, framförallt om det är möjligt att sätta in elbussar i de här stora städerna, för Borlänge till exempel.
Gävle har ju väldigt många elbussar, och det verkar funka bra. Jag ser de står och laddar lite här och var. Jag tänker när det gäller transporten att den lägst hängande frukten är att få de långa transporterna att bli utsläppsfria, och då tänker jag kanske framför allt på tåg. När man ska ta sig till och från Stockholm eller folk uppe i Siljansregionen som arbetspendlar till Falun och Borlänge. Det är lättare att få dem, alltså får du bort de 20 mils resorna från utsläppskartan istället för dem, ja, där jag bor. Här ute funkar det inte med buss. Alltså det finns ju inte en möjlighet att vi skulle kunna ersätta bilen med kollektivtrafik. Det går 4 bussar per dag och ibland. Men skulle man kunna ta sig till Stockholm och veta att tågen funkar, det vill säga från Djura till Gagnef på tåget ner och kunna ha möten, då skulle man inte behöva åka bil till Stockholm, och då skulle man även kunna transportera, men då skulle man behöva dubbelspår från Mora till Borlänge och vidare ner mot Uppsala, och det är ju, alltså det är så dyrt att bygga tåg. Men jag tror att min syn är att jag tror att det kanske är där man måste börja innan man börjar jaga privatbilismen. Vad säger du om den tankegången?
Alltså vi ska absolut inte jaga privatbilismen. Vi ska ju skapa förutsättningar för att även privata bilar, alltså personbilar, blir klimatsmarta. Vi ska ju ge stöd till att man gör en omställning genom att underlätta, öka bonuser för elbilar till exempel, subventionera eller ge stöd till att bygga laddstolpar, för det är dit vi kommer att komma. Vi måste acceptera att att revolutionen av att kunna köra elbilar i framtiden, den är ju framme. Men vi behöver göra vi behöver jobba med opinionsbildning av att även samhället anser att vi här är vi nu. Så bilar som drivs av fossila bränsle har ingen framtid. Det kan vi bara konstatera. Men vi måste ju stötta vanliga folket av att inse här, om jag köper en elbil, så är det en vinst för mig i framtiden. Där man ser att man har staten med regionen med sig, där man bygger laddstolpar över så mycket man kan, och att man subventionerar så att inte även privatpersoner behöver bygga själva. Och dessutom att man ökar miljöbilsbonusen då, i form av om man vill köpa en sån bil. Va. Så det är inte bilen som är problemet, utan det är ju drivmedlet som vi vill göra en förändring på.
Vart ska elen komma ifrån då?
Alltså vi producerar ju faktiskt tillräckligt med el, alltså i den förbrukning som vi behöver idag. Det finns ju argument av att vår industri inte har tillräckligt med el, men om vi fortsätter bygga havsbaserat vindkrafter, om vi fortsätter bygga solceller, till och med du och jag skulle kunna producera våra egna elbehov, och så sätt så måste vi kunna få alla medborgare med oss för att göra den här omställningen. Så el kommer att finnas stora aktörer som producerar, men vi kommer också skapa förutsättningar för även en hushåll kan producera egna el.
Jag har faktiskt hela taket fullt med solceller och en elbil på uppfarten, så det kanske är lite miljöpartist i mig ändå,
Ja,
men säg inte det till någon.
stort grattis, du ligger till
Ja.
och med steget före oss.
Ja, och det har varit plusaffärer hela vägen. Men jag har pratat med, jag har haft både Carl-Oskar Bohlin och Johan Almgren med här och pratat kärnkraft, och de hävdar ju att vi kommer behöva bygga ny kärnkraft, framförallt i södra Sverige. Vad är din inställning till det?
Nej, det är kortsiktigt, och kortsiktigt kan inte heller vara att bygga kärnkraft, för att vi behöver lösa alltså energiproblematiken och energibehovet och elbehovet redan nu innan vintern kommer. Om vi börjar sätta igång alltså kärnkraften som inte är framtiden, det kommer det skulle ta flera år innan man sätter det i drift, och det tycker jag är kortsiktigt och är inte bra lösning överhuvudtaget. Så det är inte dit som är framtiden.
Men det tar ju ganska lång tid att få upp vindkraft. Alltså den vindkraften vi eventuellt skulle kunna få fart på nu har ju projekterats under i bästa fall 5, kanske 10 år.
Men då har
Men att
man, och då har man gjort det, så är det en vinst för både miljön och människan i framtiden. Men om man istället satsar på kärnkraft, så är det inte bra varken för människan eller miljön på sikt.
Hur menar du då?
För det är radioaktiva rester, vad ska vi göra med den? Och det har forskarna och de som är experter alltså dömt ut, att kärnkraften har ingen, det är inte den energikälla som vi behöver ha, eftersom det finns andra alternativ som faktiskt är bäst för både miljön och människan.
Ja, då har vi pratat med olika forskare. Vi får helt enkelt vara överens om att inte vara överens. Vi går vidare till migration och flyktingar, vilket ju är en, vad ska man säga, självupplevd sektion av politiken för dig. Hur ska vi lyckas med integrationen, och hur ska vi få ordning på våra stökiga områden?
Ja, för det första så tror jag att det är insikten och kunskapen om hur vi ska förhålla oss till varandra som saknas. Nummer ett så ska vi absolut vara stolta över som land, och jag är stolt över som medlem i Miljöpartiet att vi ska ställa upp och finnas där när människor behöver oss. Alltså så vi ska ju fortsätta med solidaritet med världens alla människor, men insikten av att ha förståelse för varandra är oerhört viktigt. När vi har vuxna människor som kommer till vårt land, så ska vi absolut kanalisera dem in i samhället, för det är ju en färdig produkt, alltså en färdig resurs som kan sättas i sysselsättning. Det tror jag på. Så, och det, då handlar det om klarspråk, klarspråk, klarspråk. Rätt information så fort man kommer in i Sverige och söker asyl. Eller om man kommer till anhörig invandring så måste man ge rätt information om att här kan du få skaffa dig en praktikplats. Här kan du träna språket. Inte att man hänvisas till SFI och sen talar om att här kan du söka bidrag. Det är där tror jag där förlusten finns idag. Sen när det gäller ungdomar så det handlar också om att insikten av att förstå varandra. Vi måste sätta adekvata stöd ganska tidigt. Många av de här föräldrarna har inte rätt utbildning som kan vara till stöd till de här ungdomarna. Och då måste skolan vara öppen även efter skoltiden och ge extra stöd. Här måste civilsamhället och de välorganiserade demokratiska föreningar som har funnits i Sverige, det som man kallar folkrörelsen, civilsamhället måste vara på plats och ingripa och samarbeta med skolorna. Där kan de komma in på kvällstid och eftermiddagar och hjälpa till med läxhjälp, för det är ju läxorna. Om man inte förstår en skoluppgiften och misslyckas med det, då med frustration så hamnar man lätt i de dåliga kretsarna i form av kriminella kretsar. Det är ju det vi ska absolut motverka och sätta in det. Mot förmodan, när vi har ungdomar som har hamnat utanför, här vill jag också se att bättre samarbete mellan föräldrar, socialtjänsten, skolan och polisen, men också även det som man kallar första linjen av psykiatrin. Ifall om en barn far illa så måste man sätta in de adekvata hjälpen ganska tidigt. Om vi har vuxna som har hamnat i kriminella kretsar så måste vi alltså ta saken på allvar. Och då måste, vi kan inte vara mesiga och bara låta de här kriminella krafterna härja runt i bostadsområden. Utan där måste vi stötta polisen, arbeta tillsammans med polisen. Mellan polisen, socialtjänsten, civilsamhället och rättsväsendet. Vi måste ju sätta hårt mot hårt när det gäller kriminella kretsar och kriminella gäng. Så och svenska språket, det är ju oerhört viktigt att man får en chans att läsa svenska språket från dag ett. Det spelar ingen roll om man blir utvisad imorgon eller om man får uppehållstillstånd i Sverige. Jag tycker att det ska vara prio nummer ett om man söker asyl och blir hänvisad till något boende någonstans. Där kan du bo imorgon. Då måste det gå med att här kan du imorgon eller nästa vecka börja träna språket. Och det finns, vi har verktyg, vi har aktörer som är skickliga och duktiga för att lära svenska språket till nyanlända. Vi har folkhögskolor, fritt, frivilligt, livslångt lärande. Det kan man börja imorgon. Vi har studieförbunden som också går in här. Folkbildningen, som är folkbildningspedagogiken, är anpassad till vuxenlärare. Och då kan de absolut ställa upp. Det måste finnas bättre samarbete mellan folkbildningen och Migrationsverket, folkbildningen och kommunerna, folkbildningen och regionen och andra aktörer så att man sätts in en rätt, alltså adekvata insatser för att man ska kunna lära sig svenska språket. Men det viktigaste också är samhällsorientering, och det handlar inte om samhällsorientering i böcker, utan det handlar om det som man kallar osynliga sociala koder. Hur ska jag bete mig? I vilket sammanhang? Och det är ju också oerhört viktigt att man får den informationen om var får man ett jobb. Hur blir man medlem i en förening? Vad är en förening och vad som förväntas att jag som är föreningsmedlem ska göra det? Oftast är det så att människor som söker asyl och som bosätter i Sverige har inte den kunskapen om föreningslivet. Alltså det här ideella engagemanget från ursprungsländerna. Och det måste man förklara för dem. Och om man går med i en förening, demokratisk, och en förening som har funnits ganska länge här, då har man en chans att träna svenska språket och lära sig de här som jag pratar om som heter osynliga sociala koder, alltså osynliga koderna i samhället. Man har också lätt kan få praktikplats, man kan få jobb genom kontaktnät. Men om man istället säger att jag vill starta egen förening, alltså det man kallar alltså länderförening eller invandrarförening, och då dessutom går till någon som kan hjälpa till med stadgar och protokoll och sånt, va? Då hamnar man direkt i de här destruktiva krafterna som vill bara livnära sig av att söka bidrag. De kommer aldrig kunna jobba med integration, fast de påstår att de vill jobba med integration. För de är själva inte integrerade i det svenska samhället. Jag tycker inte att man har behov av att bilda egen förening, i det här fallet då länderförening, och få träffas själva, när man har sina egna utmaningar av att lära sig svenska språket, få en bild av hur det här samhället fungerar, och de här som jag pratar om, sociala koderna i det svenska samhället. Det får man inte genom att bara starta sin egen, bilda sin egen förening, alltså invandrarförening. Så det är ju några av saker, så insatserna som måste sättas in för att integration ska fungera. Och slutligen så säger jag så här, att alla människor har inneboende kraft. Och den inneboende kraften ska vi kanalisera. Det är en resurs, och den resursen vi ska ta vara på. Jag tycker inte att en människa är en belastning. En människa är alltid en resurs. Men det gäller att kanalisera och använda det, alltså resurs effektivt.
Ja, på rätt jag sätt. Förstår. Du, jag läste din intervju i Fokus här. Där har du två citat som går igen från det du säger nu. Det står att vara svensk är att ta ansvar, och om du är ny i landet så är det din förbannade skyldighet att försöka förstå hur landet fungerar. Men jag tycker också att det måste vara landets förbannade skyldighet att skapa möjligheter för att förstå. Alltså när du landar på Arlanda, så bara säger, var är du ifrån, vilket språk? Ja, pang, här får du en folder. Det här gäller från och med nu. Välkommen, men du måste ställa upp på de här punkterna. Annars får du ta ett annat plan någon annanstans.
Ja, och det är precis det jag sa. Det är alltid, man får ju inte skriva till en tidning, men jag sa ju, det är myndigheternas och Sveriges skyldighet att tala om vad som gäller i det här landet. Och sen är det individens förbannade skyldighet att ta de stegen själv efter man har fått rätt information. Jag säger så här, att Sverige betraktar jag som ett hem. Om jag kommer hem till dig, då måste du tala om för mig, vad ligger bestick, vad ligger kastrull, vad ligger spaghetti, för att jag ska kunna koka själv. Men det, om jag försöker leta själv medan du bara sitter i vardagsrummet och tittar på tv och talar om för mig, hör du, det finns, du kan gå till köket och koka pasta eller laga mat för dig själv. Det kommer att ta mycket, mycket längre för mig att hitta alla de här delarna. Men om du talar om för mig då första dagen, där finns kastruller, där finns tallrikar, där finns det och det och det. Då kommer jag inte fråga dig dagen efter. Om jag frågar dig, då blir du förbannad på mig. Det är så jag... Så det är ömsesidig förbannelse av att ge rätt information i god tid, ta den informationen och förverkliga det. För det är bäst för dig, det är bäst för landet.
Jag jobbar lite i Borlänge och har massa kollegor från västra området, Tjärna Ängar och Jax och det här. Många med ursprung i Mellanöstern och Nordafrika. Och de är liksom samstämmiga så här. Vi lärde oss ingenting om Sverige eller svenska på SFI. Vi lyckades lära oss tillräckligt bra svenska för att få ett jobb. Och sen på jobbet, när vi jobbar med folk som pratar svenska, då får vi språket. Och då kan man gå vidare.
Och det är precis det jag säger. Avskaffa eller ändra benämningen av SFI. Det har jag sagt. Låt inte sluta med att inkvartera människor mellan två väggar och tala om att här ska du lära dig svenska. Antingen så är det folkhögskolorna, för det finns här där svenskar som man får träffa på köp, får det på köpet att träffa. På fikarummet till exempel, om man går allmänna linjen. Oftast är det svenskfödda som går där. Och sen måste man komma in i praktik. Och vad är praktik? Viktigaste med praktik, om en vuxen kommer hit, I Sverige vi förväntar oss kanske man är bidragsberoende eller man har fått bidrag eller gratis pengar i sitt ursprungsland. Det stämmer inte. Vuxna som kommer hit har alltid försörjt sig. Antingen att driva eget. Det spelar ingen roll om man ska se, om man säljer bananer på gatan eller om man drev te-kiosk. Då fick man försörja sig. Eller om man har jobbat själv. Och då måste man fråga den frågan. Hur fick du försörja dig innan du landade i Arlanda? Eller att du kom med båt. Det spelar ingen roll. Okej, okay, så här och så här. Och då måste man alltså sätta i adekvat en plats som kan leda till att den här personen känner igen sig i jobbsammanhang, alltså i arbetssammanhang.
Ja, och att personen i fråga får att man har förtroende. Alltså, vi litar på att du klarar det här. Du är liksom, man är ganska driven om man lyckas ta sig de 800 milen från Afrikas horn och upp hit. Då är man ju liksom ingen, man är inte hjälplös och ska inte betraktas som det heller.
Nej, man är exceptionell och det är de ögonen som vi måste ha på människor när vi möter dem. Aha, välkommen. Är du okej? Okay? Är du asylsökande? Självklart så ska din asyl prövas. Du har rätt och det ska vi absolut värna om, asylrätten. Vi ska vara stolta över att välkomna människor. Men samma dag när du hänvisar till en boende, för det måste du göra, det gör Migrationsverket, va? Det är inte boendet i min värld som är det viktigaste. Man måste prata om, här kan du lära dig svenska och här kan du eventuellt få en praktikplats. Den här föreningen finns, eller de här föreningarna, den finns och där kan du bo. Till exempel, för det var ju i princip samma sak som jag själv har gjort. Men jag har inte fått den informationen. Jag fick bara bo, här kan du bo. Och sen så här mycket bidrag får du. Jag fick ingen mer information. Jag fick ju leta på själv. Och det måste vi ändra. Så den förändringen måste börja från Migrationsverket. Och ner till kommunerna. Och i den delen i regionen med fler. Träffa dem. Sen vill jag också nämna det. Två saker. Näringslivet ska inte förvänta sig färdig produkt från vuxenutbildning och från skolutbildningsväsendet. Näringslivet och svenska företag ska vara behjälpliga av att ta emot människor och utbilda dem på sin plats. Men det kan de också begära något sort av extra stöd för eventuell handledning under tiden man ska lära sig språket. Från Migrationsverket, från Arbetsförmedlingen men också även från kommunerna. Där måste regeringen fokusera på att ge den stöden till svenska näringsliv direkt som tar emot människor. För det är dit som arbetet kommer ifrån så småningom. När man pratar om idag företagen, aha, är du klar med SFI? Ja, jag är klar med SFI. Ja, då inbillar de eller de antar att personen behärskar det svenska språket bara för att man har gått SFI. Precis som du säger. Vissa bagare som har varit i Sverige i 5-6 månader kan vara mycket, mycket bättre på svenska jämfört med någon som har varit 5 år i Sverige och har gått 5000 timmar i SFI. Tack vare att man tränar svenska dagligen och man träffar människor, alltså man träffar svensktalande.
Ja, man blir ju tvungen att lära sig då. Frågan är, hur blir det då i ett område som Kärna Ängar där man klarar sig utan att prata svenska? Det finns ju liksom, det blir ingen kravbild då för att överleva att du ska lära dig språket.
Nej, det tror jag inte, utan man är ju en spiral. Man är ju alltså under cirkeln. Jag tror de flesta som bor på Kärna Ängar, framförallt ungdomar och kvinnor, eftersträver att kunna lära sig svenska språket och försörja sig. Den bilden finns. Men det är ju det, man går ju till SFI och det är den vi måste ändra. De har ju alltid gått på den här anvisade aktiviteter, men det är det som inte leder till vart, och det är där det saknas den här förbannade skyldigheten av svenska myndigheter informerar om vad som gäller. Där är också näringslivet är med på banan och hjälper till att ta emot.
Hej, Emil här. Tack för att du lyssnar. Vill du stötta podden så kan du göra det på patreon.com där du söker efter Vi måste prata och skänker valfri summa per avsnitt. Jag kommer inte börja låsa in något material utan det är helt frivilligt att bidra. En annan sak du kan göra för att stötta är att dela det här avsnittet med dina vänner. Men nu åter till gästen. Tack för att du lyssnar. Ja, kära lyssnare, om det blir lite annat ljud nu så beror det på att det här är dagen efter att vi spelar in den första halvan av programmet. För Mursal var tvungen att dra iväg och hålla på med valrörelse. Berätta lite, vad gjorde du igår?
Ja, jag tog mig till Borlänge för jag var i Falun då när jag deltog programmet, och så åkte jag till Borlänge och direkt så deltog jag en skoldebatt på Soltorg gymnasiet i Borlänge, och vi hade bokbord också där vi informerade om vår politik. Och efter det så var det ett antal aktiviteter som är kopplade till valrörelsen. Bland annat deltog någonting som heter Demokratidagen på Tjärna Ängar. Eller i bostadsområdet Tjärna Ängar.
Hur var det då?
Ja, det var jättebra. En festlighet. Många barn som sprang runt omkring. Och det var jätteroligt.
Ja, vad roligt. Vi pratade ju igår, vi avslutade med det här hur vi ska få till integrationen. Och min nästa punkt där var just Tjärna Ängar och hur det är, hur situationen ser ut i Tjärna Ängar. Och då tänker jag inte liksom den jobbiga situationen, utan hur är vardagen för de som bor i det området? Mm. Kan du beskriva den för de som aldrig varit där, eller som inte ens är från Dalarna och inte vet vad det är?
Ja, när det gäller Tjärna Ängar, det har ju skett en hel del flyttomsättning. Alltså folk flyttar ju till och från Tjärna Ängar, och det har också gjort jättemycket av det under de senaste 10-15 åren. Nu är det väldigt många nya som bor där, som har flyttat in från 2016. Till nu, eller till och med från 2006, menar jag, inte 2016. Så, och den här målgruppen då, faktiskt väldigt många unga, både killar och tjejer. Så jag ser att det finns en ljus framtid för de unga som faktiskt har blivit kommit i vuxen åldern nu. Många av dem kommer in i högskolan, klarar sig gymnasiet. Men också fler och fler får jobb i olika företag och lagerarbete med mera. Så det sker en hel del där. Men det jag saknar är att det sker ingen förändring i själva området. Det är ingenting som har tillkommit i de senaste 15 åren. Förutom en förskola som byggdes i närheten och en grundskola, då, en del grundskola som byggdes där. Så att ja, det har inte blivit någon så där förbättring till det bättre i området, men däremot så ser jag att det finns en målgrupp som faktiskt börjar ta för sig och komma in i arbetslivet, vilket vi absolut behöver i Dalarna.
Mm? Mm. Ja, det är lite anekdotiskt, men jag upplever de kollegor jag har när jag jobbar i Borlänge som har bott i Tjärna Ängar. De beskriver att så fort de får ett jobb och lite pengar så flyttar de därifrån. För att de vill att ungarna ska bo lugnare. Det finns folk som flyttar till Ludvika till och med. Alltså hur undviker man att Tjärna Ängar liksom blir... Man förstår att man cementerar utanförskapet där genom att de som får jobb och skulle kunna visa vägen sticker så fort de har chansen. Det är ju ett problem.
Det är ett problem. Och i och med att jag inledde med... Svaret på din fråga är att det finns en hel del omflyttning som sker på Tjärna Ängar, och det är precis som du säger. Tyvärr är det många som flyttar igen till andra delar av Sverige, men till och med faktiskt utomlands i form av Storbritannien. Där ser jag att det är en viss trend att väldigt många från Borlänge har flyttat till andra kommuner i Sverige, men också även till andra länder, till exempel Storbritannien. Så, och det ser jag också som ett problem. Alltså de som bor där i området behöver inte flytta från området för att kunna ge någon sorts bekräftelse av att de är bättre människor eftersom de inte bor där. Utan det är inget fel på bostadsområdet, utan det är ju själva hur man ska förbättra tillvaron, hur man ska skapa fler jobb, hur man ska skapa fler service i området i form någon sort av en handel i området, men också även upprusta och modernisera och energieffektivisera bostadsbestånden i området.
Ett problem som har varit upplyst, jag tror att det var första gången jag såg dig va, när det var ett tv-program där, det är att man vet inte riktigt hur många som bor i området.
Ja, och det är ett stort problem, och det sa jag i flera tillfällen att jag kan inte heller bekräfta, varken dementera eller bekräfta av att det bor ett antal personer där, men jag vet att det bor människor som, det är en hel del inneboende som bor hos bekanta och kompisar. Och det kan jag inte ge en siffra på och säga att det är så här många och så här många. Det är svårt att veta.
Det man har gjort är någon slags överslagsräkning på vattenåtgång och så. Men hur löser man det här då? För du kan inte ha så att det bor 8 pers i någon tvårumslägenhet och ingen av dem jobbar. Det är ett omänskligt. En omänsklig livssituation. Och så ska vi inte ha det. Det finns väl ingen som vill ha det så. Men hur löser man det? Finns det någon enkel lösning? Finns det väl inte, men någon lösning måste det finnas.
Ja, lösning finns. Lösningen är ju i första hand så måste vi se varje människa, alltså varje individ för sig. Varje människa har inneboende kraft, och den kraften ska vi kanalisera i samhället till fördel för samhället, till samhällsutvecklingen. De som är arbetsför ålder ska kunna komma in i arbetslivet, och vi behöver ju fler arbetstagare i Dalarna, och de behöver vi kanalisera. Och det är precis så som du sa, så fort man får ett arbete att gå till, så fort man kommer i kontakt med majoritetssamhället, så får man en annan känsla av livskvalitet, och det vill man gärna ta vara på. Så egentligen är ju arbetslösheten och i den här destruktiva undercirkeln som gör att man, ja, när man inte har något jobb, man, vissa är ju tyvärr utifrån den här e-bolagen som vi har haft under en lång tid, har gjort att även asylsökande bosätter sig hos kompisar och bekanta. Som gör att det blir...
För de som inte vet då, berätta e-bolagen, vad går den ut på?
Den går ut på att du som är asylsökare, så fort du söker asyl i Sverige så kan du uppge en bostadsadress och säger att jag ska flytta till den här adressen hos den här personen i den här kommunen. Och det kan ju leda till att det blir trångboddhet till exempel, och att det blir mycket koncentration i en viss målgrupp i ett visst område. Det är det som det kallas. Va? Så att om myndigheterna från Migrationsverket hade man styrt från början och talat om att i samarbete med Sveriges kommuner, för de har ju kontakt med Sveriges kommuner, så hade de alltså kunnat placerat proportionellt och inte låtit människor koncentrera sig i ett och samma område. Här, och genom att anvisa ett bostadsområde och språkundervisning från dag ett, så skulle vi inte hamna i en sån här situation.
Nej, det är lätt att vara efterklok, men det här var det ju säkert folk som varnade för redan när lagen infördes.
Så är det, och egentligen så jag förstår ju andemeningen det man har tänkt, alltså den här fribosättningen i Sverige, men fribosättningen har ju också, kan ju ha sina nackdelar, alltså vilket jag värnar om, att man får absolut flytta dit man vill, men det är det här klarspråket som jag saknar från dag ett. Om jag är nybörjare i landet och nyss kommit asylsökande, så behöver jag en vägledning, en rätt information, rätt instans i rätt tid. Så att om jag inte får den hjälpen, då kommer jag hamna i den här undercirkeln som jag pratar om. Jag tar en adress hos en bekant i en kommun där jag inte vet vad det innebär. Men om jag får information från Migrationsverket till exempel som asylsökande och talar om att där de säger till mig rakt av att vi ser att det blir svårare för dig att få praktikplats eller ett jobb i den här kommunen eller i den här stadsdelen. Därför rekommenderar eller föreslår vi att du tar den här vägen. Och det är ju inte att förhindra eller försämra fribosättningen i Sverige, utan det är ju att ge det är ju en del av förbannade skyldigheten som jag pratar om, att som nyanländ behöver man rätt information i klara språk.
Ja, jag håller med, och det skulle ju kunna gå att säga så här, ja, vi hänvisar dig att du ska bo här. Då kommer du få tillgång till de här bidragen för att komma in i samhället. För det är inte helt lätt. Men väljer du att bosätta någon annanstans, då är du on your own, så att säga.
Ja, on your own skulle man kunna säga det. Men jag tror det är en sak som jag själv personligen har upplevt, har gått igenom personligen och sett på nära håll, är att så fort man kommer till Sverige, oavsett om man är asylsökande eller familjeåterförening, alltså anhörig invandring, då är man både nyfiken, entusiast och sårbar. Mm. Och den här nyfikenheten och entusiasmen, det är det vi ska kanalisera från dag ett, så att man inte även sårbarheten tar över och hamnar i en fel krets och fel situation. Och egentligen så vi ska förmedla två saker. Du, här kan du lära dig svenska språket, och så här gör du för att kunna försörja dig. Sen när det gäller bidrag, det ska inte vara varken första eller andra eller tredje hands informationen. Det är inte det som är intressant. Vi vet ju att man behöver mat på bordet. Så det kommer ju senare. Men det här är ju tillfälliga lösningar. Men det vi ska förmedla är att om du gör det här och det här, där kan du lära dig svenska språket från dag ett. Det spelar ingen roll om man blir utvisad imorgon eller inte. Alltså om man har asylskäl eller inte. Utan språket går ju alltså i första hand. Och sen är det med anhörig invandrare. Jag tycker inte vi ska hänvisa till SFI, svenska för invandrare. Det låter ju nästan nedlåtande. Utan jag har kommit fram till att det är mycket bättre att vi kallar det svenska för vuxna, för det är egentligen samma språk. Det är inte ett speciellt språk för invandrare som med sämre kvalitet, utan det är samma språk, samma svenska som du talar, Emil.
Och så måste man göra, jag läste någon föreläsning om, eller jag lyssnade på en föreläsning om, ute och körde lastbil här, om, med en språkvetare som förklarade att om du inte har ett liksom hemspråk i botten när du kommer, om du inte kan läsa och skriva på det, då är det jättesvårt att lära sig ett nytt språk. För då måste du liksom börja med att lära dig bokstäver i ord du inte vet vad de betyder. Och det säger sig själv att det är ju en jävla uppförsbacke.
Ja, men mer eller mindre, både tal och skriv, det går hand i hand. Så man måste kunna ha möjlighet att praktisera språket, inte bara skriva. Jag har sett många som har skrivit flera tusen meningar, men det sitter ju inte. Nej. För att man har inte fått möjlighet att träna språket.
Nej, vad jag menar är att man måste också inventera var baseline ligger för den här människan som kommer, så att man sätter in språkträningen på rätt nivå direkt. Ja. Så det där går säkert att digitalisera på något sätt. Alltså att man får göra ett prov först, hur bra man är på sitt språk, om du eventuellt kan lite engelska eller något sånt. Mm. Ja, men då vet vi, då ska du få den här boken, och så bör vi kunna lära dig det här på ett halvår. Ja. För längre än så borde det inte ta.
Nej.
Men som du säger, det finns folk som har gått i samma SFI-klass i, vad sa du, 5, 6, 7 år?
Nej, ja, totalt alltså 5000 timmar har jag läst. Sen hur många år, det vet jag inte. Men däremot 5000 timmar att läsa SFI men inte kunna prata, alltså kunna göra sig förstått. Det tycker jag är misslyckande. Hade man fått alltså, ja, så är det.
Men några kompisar jag har som har, ja, men de jag berättade om igår, som har liksom, ja, men så här, jag skiter i SFI, jag går och skaffar mig ett jobb och så lär mig svenska där. De berättar ju att en del SFI-lärare kan ju typ inte svenska heller. Och då blir det ganska svårt att lära sig.
Absolut, jag håller fullständigt med dig. Jag tycker så här att jag tycker fortfarande att man kan, om jag lär mig en, det är ju mycket enklare att det sitter kvar i hjärnan om man tränar på en arbetsuppgift. Till exempel alltså ja, fylla på banan alltså här på hyllan. Eller flytta den här kartongen, eller gör den här, prata med kunden. Bara små fraser, om man upprepar det 2-3 gånger, då tror jag att det kommer att sätta sig, och jag har sett bevis på det. Ja.
Som sagt, och då är det en fråga om dosering, alltså att man måste, du måste ju bada i språket som du ska lära dig, om du ska lära dig det.
Och sen är det så här att man måste göra fel. Alltså man måste acceptera att man gör fel, uttalar fel, säger fel mening. För det är ju då man lär sig. Man kan aldrig utgå ifrån eller förvänta sig att man kommer att säga en perfekt mening med perfekt uttalande. Så det finns inte. Jag gör fel varje dag.
Men så är det.
Jag gör ju fel nu när jag pratar med dig.
Ja, men det, du måste göra det förstådd. Alltså jag brukar jämföra det där med simundervisning. Mm. Alltså du ska inte bli Sara Sjöström som simmar 50 meter på jag vet inte hur snabbt.
Nej.
Det du ska lära dig, att inte drunkna. Det är den nivån vi börjar med.
Absolut.
Sen kan du lära dig ryggsim och crawl och allt andra.
Det har du rätt.
Men du, de som hamnar fel i kärnängar, för det är ju stökigt där då och då. Hur ska vi motverka kriminaliteten i... Alltså i de utsatta områden i stort, men om vi fokuserar på Borlänge nu då, för att det är där du håller till. Hur gör vi?
Vi gör så här att vi ska börja med ett möte där föräldrar, alltså boende vuxna i området, polisen tillsammans med till exempel socialtjänsten och kanske brottsförebyggande rådet samlas där. Och då måste man fokusera på tilliten. Tilliten mellan rättsväsendet och bostadsområdet, alltså boende i området. Det är där vi ska börja. För att oftast, de flesta av de som begår brott, de är ju tillresta till området och rekryterar ungdomar. Och varför gör de det? För de vet att de har mycket lättare att bedriva sin egen verksamhet där, för att det saknas ju tillit mellan polisen och boende i området.
Vad är verksamheten då? Alltså hur ser kriminaliteten ut? Vilken typ av artbrott är det som är de stora problemen?
Alltså det är mycket drogförsäljning i första hand. Mm. Och det är det som är, det är där det börjar, och sen så blir det andra typer av kriminella verksamheter, men också även våld som förekommer. Så det som jag tror är att det måste finnas tillit. Det är ett samtal som jag får i princip varje dag när vi diskuterar och säger att ni måste förbättra samarbetet med polisen. Ni måste tala om polisen när brott begås. Och då säger de att nej, vi kan inte sätta oss i en fara när vi vet brottslingar kommer att gå fri fort. Och så kan de komma och skada oss efteråt för att vi har sagt till polisen. Så de lever, alltså många av dem som bor i bostadsområden som tjänar ängar lever med rädsla, och det ska vi absolut inte ha i vårt Sverige 2022.
Och även om man säger att det är utsatta områden, det är fortfarande en minoritet av människor i det här området som är kriminella. Det kanske är en större andel än vad det är liksom i Danderyd och Gagnef, men det är fortfarande en minoritet, och de vi sviker när vi inte lyckas lagföra och låsa in och strypa syretillförseln bildligt talat till det här. Det är ju de skötsamma som bor i området.
Ja,
det är de vi offrar för att vi inte tar hand om det. Och de är ju majoritet. Men om de går omkring och är rädd för att medverka till att det ska bli lugnt i sitt eget område, det är ju en perfekt skitstorm som kommer... Alltså, ja, det är svårvänt det.
Jag håller fullständigt med dig. Det som är största problemet, jag säger till dig en gång till. De som utför och är ledare för kriminella verksamheter oftast är tillresta dit. Och sen så rekryterar de in ungdomar och bedriver sin egen verksamhet där, för att de har redan skapat en rädsla hos boende i området. Där de talar om att vi vet var ni finns. Om ni pratar med polisen så kommer ni betala ett högt pris. Och på så sätt så vågar inte många att vittna och anmäla brott till polisen. För att de är rädda för de här kriminella krafterna. Tyvärr.
Ja. Och som du säger, de vet att de kommer ut snabbt också.
Ja, antingen så blir de aldrig lagförda eller hamnar inte ens i häktet. Och så bara går de omkring. Jag var själv med i en händelse där en vuxen ringde till polisen och sa att jag har nyss sett en som hade pistol med sig. Kommer polisen snabbt, visitera personen. Hittar ingen pistol, så går de därifrån och säger att vi har inte hittat någon. Och så kommer den här personen till den som ringde till polisen. Och i och med att han har stått framför, alltså öga mot öga, så att jag vet att du hade en polis, alltså pistol.
Mm.
Alltså det här är ingen berättelse, utan det är någonting som jag har vittnat och stått där. Framför alltså hela den här händelseförloppet. För vad händer då? Han ringde till sina kompisar, de kom och omringade honom, de var ett gäng. Och så försvann, alltså det är någon annan som har försvunnit pistolen med. Och så stannar han där kvar, polisen kommer, visiterar, han har ingenting med sig. Och så säger han att, aha, vad gör du nu? Polisen hittar det, ingenting hos mig. Du vet att jag kan skada dig. Vem kommer våga nästa gång? Och det är det som vi måste få bukt med. Vi måste skapa tillit till polisen, till rättsväsendet och de som bevittnar. Åtminstone om vi inte kan lösa på ett annat sätt så måste vi införa alltså anonyma vittnen. Annars kommer vi inte bli av med det här problemet, utan det kommer att fortsätta. Ja.
Det finns ju en viss rättsosäkerhet i anonyma vittnen. Men om vi inte gör någonting nu så kommer vi få ta till ännu värre grejer inom 5 år innan det blir ordning.
Absolut. Och om vi inte börjar redan nu, det är nästan bråttom. Och det är väldigt många människor, majoriteten i kännaängare till exempel, mår jättedåligt av det här. För det första att de får ge stämpel på att de bor i ett otryggt och utsatt område. Fast de är skötsamma, och det säger jag, har sagt och kommer att säga det flera gånger i framtiden också. Så det är en klick som förstör för de skötsamma medborgarna i kännaängar.
Ja, men de skötsamma medborgarna måste ju känna att de har samhällets backup innan de vågar sätta ner foten.
Ja, och inte minst rättsväsendet är viktigt, och tilliten till rättsväsendet.
Absolut. Men du vet, när jag pratar med mina kompisar som bor där och frågar vad de har för lösning på problemet, då säger de saker som jag inte kan säga i den här podden. Alltså de säger saker som du skulle bli utesluten ur AFS om du sa. Mm. För det är, ja men många av de här har också flytt från krigshärjade ställen och har sett vart det här skiten leder om det får fortgå.
Mm. Absolut, så är det tyvärr. Och att fly från tortyr, förföljelse, krig och hamna i en otrygg miljö i Sverige. Nej, folk, vilken typ av livskvalitet man har. Det är nästan...
Nej, det är så jävla dåligt.
Det är inte bra.
Men du är ju tydlig i det här. Och du har varit tydlig på flera plattformar. De här kriminella kärnängar, vad tycker de om dig då? De kan ju inte älska dig riktigt.
Nej, det kan de inte göra det. Och jag tror att... Nej, det gör de inte. För att jag försöker prata klarspråk. Och jag tror vi är många fler än vad de är själva. Så vi borde sätta ner foten. För vi kan inte vara gisslan eller offer för några få som ska härja och behärska i ett sånt område. Eller överhuvudtaget i våra gator, i våra samhällen. Så det ska jag absolut fortsätta med just att försöka eftersträva den tydligheten och klarspråket, så det är många fler. Så där måste vi sätta ner foten, och jag säger det, jag kommer att säga det även i fortsättningen, för jag måste föregå med gott exempel. Om jag inte, jag måste tala om, okej, jag vågar kritisera öppet, för jag har inga problem med det, för jag har tidigt till rättsväsendet, och det är precis den frön som jag vill odla. Alltså det är den som jag vill förmedla. Inga problem. Säg till polisen, prata med myndigheterna om ni ser saker och ting som inte går rätt till.
Så de kriminella tycker inte om du tjänar ängar på grund av att du talar klarspråk. Hur mottas det här i Miljöpartiet? Jag tänker kanske framförallt på riksnivå. För du är ju extremt tydlig, och det skiljer sig ganska mycket mot det jag hör i partiledardebatter och partiledarutfrågningar nu inför valet.
Ja, jag är väldigt tacksam att jag är med i Miljöpartiet, men jag upplever att jag har en uppbackning i och med att mina berättelser är oftast baserat på erfarenhet, och det tror jag partiet uppskattar det. Så jag vill gärna fortsätta med det, och det ger mig faktiskt energi och ork för att kunna fortsätta upplysa de här problemen vi har i de utsatta områdena i Sverige.
Ja, alltså sluta aldrig. Du, vi ska avsluta med...
Det finns inte utrymme för att sluta så länge vi har utmaningar i vårt samhälle. Det är det vi tillför som politiker. Annars måste vi gå hem och bara ta hand om hemmet i princip då. Ja, så är det.
Jag håller med. Du, vi ska avsluta med en liten kontrovers som var i Borlänge angående Borlänge kommuns bidrag till föreningslivet. Kan du berätta lite vad som har hänt och vad det är du har satt luppen på, så att säga?
Ja, alltså, jag måste nog säga att Borlänge kommun har tagit fram nya riktlinjer. Jag är inte aktiv i Borlänge kommuns politiken, men det är försenat och inte beslutat än, men jag välkomnar de här nya riktlinjerna som är mer tydliga om vad bidrag till föreningar betyder. För där det har funnits brister i hanteringen av bidragsgivningen till föreningar och framförallt en kontroll över de skattemedel som går till vissa föreningar. Men det är en hel del som har upptagats och jag tycker det är jättebra. Och det är ju, jag måste säga att jag var en del av de här krafterna som ifrågasatte och skapade opinion och debatt kring att man skulle se över med föreningsbidragen.
Det som jag, vad är det som har upptagats då?
Alltså hur både ansökningsförfarandet men också även återrapporteringen och kopplat till vad de här pengarna ska användas till. Så där har ju fanns brister förut och finns fortfarande. Men jag hoppas att de här nya riktlinjerna som det ska beslutas förhoppningsvis då efter valet kommer att förbättra hur våra skattepengar ska användas. Så jag tycker så här att när vi har föreningar, till exempel länderföreningar, när människor påstår att de vill arbeta med integration och en förening som drivs av, låt oss säga så här, några herrar eller karar som har aldrig varit en del av majoritetssamhället, de har aldrig varit aktiva i en befintlig, välorganiserad demokratisk förening, enligt min mening, så säger de att vi har den här föreningen för att vi vill jobba med integration. Och då frågar man, okej, är det någon av er som klarar sig språket, som kan alltså förmedla vad föreningen står för? Nej, vi anlitar en tolk till exempel, eller någon som översätter som talar om vad vi ska säga. Okej, har ni erfarenhet av föreningslivet i era ursprungsländer där ni kommer ifrån? Nej, det finns inte. Alltså Sveriges föreningssed är unik jämfört med organisationskulturer i andra länder. Och det är det som jag ser, att de här pengarna blir ju bortkastade. Det kan man ge pengar om man vill det. Och jag menar inte att man inte får starta eller bilda en förening. Det får man absolut göra det hur man vill och när man vill. Men att Europa och säger att vi vill jobba med integration och inkludering i Borlänge. Och till och med så läste jag häromdagen i tidningen att bara Tjäna Ängar startas 15 föreningar per år. Om man gånger 10 år så har vi 150 föreningar mer eller mindre. Vad gör de? Var är de? Och det är sånt som jag har varit kritisk och kommer att fortsätta vara kritisk i framtiden också.
Ja, men för tydligheten, alltså det, du anser inte att de inte ska få starta föreningar, men det ska inte vara skattefinansierat, är det så du tänker?
Alltså det kan vara om det finns något typ av överenskommelse mellan föreningen och bidragsgivaren eller den som betalar medel till dem. Så om man kommer överens om en viss arbetsuppgift så kan det vara acceptabelt. Men när jag vet på nära håll att de som driver föreningen är långt ifrån det som kallas integration och inkludering, så kan de inte påstå och få medel för det, pengar för det, att de vill jobba med integration. När de själva är långt ifrån
alltså integrations, alltså de är inte integrerade, de är jobbet, jag anser att de är inte en del av samhället när de inte kan språket, när de inte kan sociala koder, när de är absolut isolerade i sin egen lilla ö. Så kan det, är så som det har varit, och det är det jag kritiserar när alla skriver fina dokument och säger att de vill jobba med integration, fast resultatet av det och alla de pengar som har gått åt det tror jag har stärkt utanförskapet och segregation istället.
Det måste ju finnas något slags sätt att mäta för att de ska kunna uppvisa resultat. Då, om man vet då från kommunen att ja, men så här, för varje 100 000 vi slänger in här så är det en 3-4 pers som kommer ut utanförskap och aldrig kommer tillbaks. Då är det en bra investering. Men går det inte att mäta, då vet man ju inte om man får något för pengarna.
Jag har själv personligen gjort egen utvärdering i och med att jag rör mig i området i princip dagligen. Ja, jag kan ju räkna hur många som är med i de befintliga, enligt min mening, välorganiserade föreningar som har funnits i 50, 60, 100 år. Knappast någon överhuvudtaget. Men vissa har få bidrag, har egna lokaler. Oftast så är det äldre herrar som samlas där och pratar om, ja, snackar om politik eller händelser i ursprungslandet. Det har de rätt att göra det. Det är inte det jag ifrågasätter.
Det är inte så konstigt heller. Alltså det är rätt naturligt.
Ja, ja, det är helt okej. Men det kan inte vara skattefinansierat och så småningom tala om att här har vi en fin förening som jobbar med integration.
Det blir en förening, för att få ut pengar.
Ja, ja, det är absolut det. Fina dokument, tyvärr. Men jag säger det en gång till. De har rätt att starta en förening. Alltså bygdeförening eller klubbförening eller vad som helst. Det får de göra det. Men varken i kommunen eller vi andra ska ju inte verka för att det blir stora skattepengar. Och det är inte bara kommunen som betalar det. Miljontals betalas av statliga myndigheter. Tyvärr. Mm.
Och de pengarna kanske skulle behövas till poliser och socialsekreterare istället. Men jag vill stanna vid det här. Alltså jag tycker att,
ja, men jag tycker att pengar ska gå till civilsamhället, men det ska vara tydligt uppdrag när det gäller integration och inkludering. Jag tar som ett exempel, alltså bästa exemplet i Borlänge. Vi har Borlänge simsällskap, en förening som jobbar med simning, och ett projekt de hade och fick lite finansiering, inte så jättemycket, för de kunde inte fortsätta för pengarna inte räckte till. De kanske fick bara några, kanske inte promille av vad de här föreningarna, länderföreningar som egentligen verkar för segregation istället för integration, har fått. Har hjälpt barn från västra området, alltså från Tjärnängar, Jakobsgården och Bullemyren, att lära sig simma och därmed klara skoluppgiften, alltså klara betyget. Det är absolut det bästa för mig, alltså välfinansierade skattekronor, tycker jag.
Ja, det finns det förmodligen. Det kan ju ingen säga emot heller.
Ja, det är ju tydligt. Sådana verksamheter ska absolut stärkas. Och varför, när vi pratar om integration och inkludering, den sker inte genom att skriva fina dokument, den sker, alltså måste ske i praktiken.
Ja, det är
och då när jag har, ja, när jag har en, ja, friluftsfrämjande förening, när jag har civilförsvarsförbundet, när jag har hyresgästföreningen, när jag har simsällskapsföreningen, alltså de föreningar som har funnits här hur många år som helst, varför kan jag inte gå med på den föreningen och träffa dem, deras medlemmar eller styrelsen, eller och bara för att jag ska lära mig både språket men också sociala koderna, osynliga sociala koder i det svenska samhället. Och det kan också leda till ett arbete, alltså för oftast det mycket av arbetet som finns i vårt marknad, alltså arbetsmarknad, förmedlas via kontaktnät, inte via arbetsförmedlingen.
Nej, där har du också en myndighet som kanske har tappat bort sitt huvuduppdrag. De blir ju nästan kontrollverksamhet för A-kassa och sånt nu. Och det är ju inte riktigt meningen.
Ja.
Vad var det jag tänkte på? Jo, också de här föreningarna. Som sagt, integrationen i de befintliga föreningarna. Alltså fotboll, boxningsklubben Masen till exempel. Alltså det blir integration på riktigt. Jag älskar ju civilsamhället. I och med att jag är lite till höger om Miljöpartiet i mina ekonomiska tankar, så tänker jag att man kanske ska låta pengarna stanna kvar i civilsamhället, så får folk gör som de vill med dem. Men i sak så är vi ju helt överens, du och jag, om att civilsamhället är motorn. Civilsamhället och näringslivet är större motorer i integrationen än vad staten kommer lyckas vara.
Ja, både arbete, integration och även mötesplatser, de är ju de riktiga, riktiga aktörerna. Mm. Och jag har drivit under de senaste åren en fråga om någonting som heter IOP, ideellt offentligt partnerskap, där organisationer och föreningar som för skattemedel från kommunen och från regionen ska förbinda sig till att göra en viss motprestation, alltså en viss aktivitet, och då ingår det där ingår det även integration och inkluderingsarbetet, och då måste de alltså redovisa mätbara resultat av vad har de gjort.
Mycket bra.
Så jag hoppas att vi kommer att lyckas med det.
Du, det hoppas jag med. Tack för att du har tagit dig tid 2 dagar i rad mitt under valrörelsen. Det var väldigt intressant. Jag fick en annorlunda bild av hur Miljöpartiet jobbar än vad jag hade innan. Och verkligen, lycka till med det här, Mursal, och sluta aldrig tala klarspråk.
Tack så jättemycket, Emil, för att du fick ha mig i din båt. Och hoppas och lycka till även till dig.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.